Jag kunde inte låta bli att sjunga med. Det är därför vi är här idag, för att fira Jesu uppståndelse. Det är egentligen därför som vi firar gudstjänst varje söndag, som Veronica sa. För Jesus är levande och verksam mitt ibland oss. Och det blir ju särskilt tydligt idag när det är påskdagen. För påskens budskap att Jesus korsfästes, dog och uppstod, det är ju kärnan i hela evangeliet. Så vad jag ska göra här idag är att jag ska dela evangeliet med er. De goda nyheterna om Jesus Kristus. Och jag ska göra det två gånger. För hur man ska förstå det här, hela den här berättelsen med korset här i centrum, det är ju inte alltid lätt att förstå. Det har lagts fram många olika sätt att förstå detta på genom tiderna. Så jag kommer göra det två gånger, men till slut så kommer vi i alla fall landa här någonstans vid foten av korset. Och där kommer vi få hopp och kraft och glädje i Guds närhet. Och den första versionen jag kommer göra detta med hjälp av en illustration. Den är inte min egen, men den har levt med mig det senaste halvåret. Och den första versionen så kommer visa evangeliet på så sätt som de flesta av oss har lärt känna det. Det var så jag lärde känna evangeliet och så som jag säkert också har predikat det. Och den är baserad på en juridisk modell där synden ses som något som bryter mot lagen och detta måste straffas. Och evangeliet blir ju här då hur Jesus kommer och tar detta straffet istället för oss. Och om du inte tar emot Jesus, då hamnar ju straffet på dig istället. För hur det än är så måste någon straffas. Och Gud här blir ju då domaren. I den andra versionen som är baserad på lite mer en slags terapeutisk modell eller helande modell. Och ska vi använda oss av metaforer så istället för en rättssal så får vi här tänka oss ett sjukhus. Och du kan inte straffa en sjukdom ut ur en människa. Du kan inte slå en förkylning ut ur kroppen. Eller du kan inte fängsla någon tills dess att cancern försvinner. Det funkar inte så. Så vad som behövs här, det är inte en straffande domare. Utan en fantastisk läkare. Som kan hela oss från synden. Som kan läka våra hjärtan. Och som fullt ut kan återställa oss. Okej, vi tar första versionen. I begynnelsen så skapade Gud människan till sin avbild. Han satte dem i Edens lustgård för att vandra i Guds närhet, ta hand om skapelsen och leva i perfekt harmoni med Gud, sida vid sida, ansikte mot ansikte. Men så hände det otänkbara att de syndar. Och i och med att de syndar Så blir Gud tvungen att förvisa dem från lustgården. Eftersom Gud fullt ut är helig och rättfärdig och inte kan se på synd, så blir han tvungen att förvisa dem ifrån trädgården. Och det spelar ingen roll vad människan försöker göra i form av rättfärdiggörelse. Som Jesaja skriver att som en nersölad dräkt är dina försök till rättfärdiggörelse. Och även om Gud gång på gång försöker upprätta förbund med sitt folk. Så vad gör folket? Jo, de fortsätter att vända sig bort ifrån Gud. Och även när Gud kommer till folket för att upprätta förbund med dem, så är det alltid någonting som kommer i vägen. Som är Abraham eller Mose eller David. Det är alltid någonting som kommer i deras väg. Abraham, han börjar bli gammal och han ser inte, han har inte fått det barn som Gud har lovat honom. Så han går till slavinnan och får barn genom henne och förbundet det bryts. Gud, han kan inte se på sådant. Men så kommer Gud till Mose. Mose räddas som barn för att i sin tur kunna vara med och rädda Guds folk. Men Mose, han börjar på egen hand. Han dödar en egyptier. Och på så sätt så flyr han ut i öknen, långt bort, vänd ifrån Gud. Men så kommer Gud till David, kungen, genom vilken Messias ska komma. Men vad gör David? Han har en viss svaghet för badande kvinnor. Och förbundet, det bryts igen. Och så här håller det på gång på gång. Tills Gud säger, men så här ska jag göra. Jag ska sända min son in i världen. Och han ska vara den nya Adam. Han ska vara vad den första Adam inte klarade av att vara. Han ska vara fullt ut representera mig, återspegla mig på jorden. Och han ska alltid vara mig lydig och leva i perfekt harmoni med mig. Vilket han också gör, och det är fantastiskt. Men så händer det otänkbara igen, att Jesus blir korsfäst. Och i och med det så, men vad gör Gud då? Men ofta så predikas det ju här då att Gud lägger hela världens synd på Jesus. All skuld, all orättfärdighet, hela mänsklighetens förbannelse. Och genom att Gud gör det så blir Jesus synden. Och eftersom Gud är fullt ut helig och rättfärdig, så kan han inte se på synden. Och vänder Jesus ryggen. Och vad läser vi sen? Jo, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså, överger Gud sin son? Och eftersom han är fullt ut helig och rättfärdig, så kan han inte se på synden. Så all Guds vrede töms ut på Jesus. Och han får lida och plågas för vad allt, hela mänskligheten egentligen skulle ha fått erfara. Men Jesus, han syndar inte, utan han uppstår från de döda. Och om du tror på detta, om du tror att Jesus gjorde detta för dig, om du tror att Jesus tog Guds straff istället för dig, då får du ärva evigt liv. Men om du inte tror detta, så är Gud fortfarande så helig och rättfärdig att han inte kan se på synd, så får du fortsätta leva under förbannelsen, bortvänd ifrån Gud. Och skulle ditt liv sluta så här, då blir det permanent. Och Guds straff hamnar på dig istället för på Kristus. Så härifrån kommer ju en angelägen och brådskande vädjan om att vänd om till Gud och ta emot detta som han vill ge dig, att så att du och tro på honom så att du kan få evigt liv. Och säg, vem skulle inte vilja det? Och som det visar sig så är det ganska många. Alltså om du hänger i en skör tråd över ett hav av eld och så kommer det någon förbi och säger, men jag kan ta din plats. Varför går inte alltid det budskapet hem? Ibland gör det, så är det. Men för många, i alla fall i vår tid, så skapar det också ateister. För en sån Gud kan man inte tro på. Och hur kommer detta sig? Låt mig få bara utmana denna bild lite. För verkar det inte lite här som att frälsningen är upp till mig? Jag syndar och vänder mig bort från Gud. Så Gud kan inte se på mig och vänder sig bort. Hur blir jag frälst nu? Vem frälser mig? Jo, jag. Genom att jag vänder mig till Gud så att han kan vända sig till mig. Det känns som att det hela grejen ligger i mina händer. Jag vänder mig bort så Gud vänder sig bort. Och Gud kan inte vända sig tillbaka förrän jag har vänt mig tillbaka så att han kan vända sig till mig. Grejen är att jag ser inte detta i till exempel liknelser som det förlorade fåret. Jesus berättar den liknelsen i ett sammanhang där han blir ifrågasatt för att han umgås med syndarna. Och så säger han, ja, men tänk er ett får som har sprungit bort, som är fast i ett snår någonstans, intrasslad i allting som den här världen kan få oss att trasslas in i. Vad gör den gode herden? Jo, han går och söker upp det. Och han letar tills han finner det, läser vi. Är inte det fantastiskt hur Jesus uttrycker det? Han letar tills han hittar det. Och här har vi inte här Guds ständiga sökande efter oss. Alltså skulle hela ansvaret för min frälsning ligga på mig, då känns det inte så mycket som nåd, eller hur? Utan väldigt villkorlig. Min frälsning är upp till mig. Den är tillgänglig på ett sätt, men i slutändan så är det ändå mitt avgörande. Och hela den här idén verkar ju ställa Gud emot människan. Att Gud skulle vara, alltså att Gud skulle vara för helig och rättfärdig för att se på synd. Var kommer den tanken ifrån? Jo, det kommer från en halv vers i Habakuk. Där Habakuk klagar inför Gud och säger, dina ögon, Gud, är för rena för att se på det som är ont. Du som inte står ut med att se någon orätt. Och så har en hel teologi skapats runt detta. Men om vi fortsätter läsa, om vi inte stannar efter halva versen, så ser vi att Gud trots allt, han ser på. Han ser det ogudaktiga, han ser det gudlösa. Så om vi summerar den här texten så står det ungefär så här. Att dina ögon, Gud, är för rena för att se på det som är synd. Så varför gör du det? Varför tolererar du det? Så Gud säger, ja, men du har rätt. Jag ska göra någonting åt det. Jag ska göra någonting åt synden. Jag ska sända en messias som kommer att återställa allt. På samma sätt så läser vi i början av Jesaja 59. Att men era missgärningar har skilt er ifrån Gud. Era synder döljer hans ansikte så att han inte kan höra dig. Men om vi också här fortsätter att läsa, så ser vi hur Gud säger att han, men jag är inte nöjd med situationen. Och så läser vi hur han sträcker ut sin hand. Och denna hand är Kristus, det är Messias. Och Gud, han visar hur Messias ska komma och rädda er. Jag kommer ta initiativet, säger Gud. Min ande kommer aldrig att lämna er. Från nu och till evig tid, säger Herren. Vilket löfte att trots denna frånskildhet har ägt rum, så kommer Gud ändå inte att överge oss. Och de som tänker så här, att de som tror så här att Gud inte kan se på synd, jag tror att man har missat någonting hos Jesus Kristus här. Men han var Gud. Och läser vi om Jesu liv, hur han gick omkring här på jorden, så märker vi hur han hela tiden, han umgås med syndarna, han pratar med syndarna, rör vid syndarna, äter med syndarna. Och det är som att han är fullt ut helig och rättfärdig. Och vilket innebär att Jesus var där för att återställa allt. Och det är så fantastiskt att se hur Gud i Kristus försonar världen i sig själv och inte verkar ställa våra synder mot oss. Han kunde se en syndare i ögonen och så fanns det inget annat än kärlek. Så vi har detta problem i att Gud vänder sig bort från oss. En äldre teolog la fram det så här att på grund av Kristus rättfärdighet så har Gud klätt dig i Kristus så att han kan se på dig. På ett sätt så blir du gömd i Kristus. Du är skitgömd i snö, så uttryckte han det. Alltså du är fortfarande smutsig, men det är okej eftersom Jesus gömmer dig i sin rock av rättfärdighet så att Gud kan se på dig. Eller som någon annan la fram det, att Kristus blir din skyddsdräkt som skyddar dig från Guds vredes utstrålning. Så Jesus kommer mellan dig och Gud. Som att Jesus skulle behöva rädda dig från Gud. Men som vi sa innan, Gud var i Kristus fullt ut hela tiden. Så vi får ju problem här där Gud ställs mot Jesus på långfredagen. Och vad kommer då denna tanke från att Gud skulle ha vänt sitt ansikte bort ifrån Jesus? Jo, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är psalm 22, vers 1 som Jesus citerar. Men återigen, låt oss läsa vidare. Alltså psalm 22 är ju en fantastisk psalm som helt återspeglar Messias lidande och passion. Den talar om Jesus genomborrade händer och fötter. Den talar om hur de kastar lott om hans kläder. Den talar om Jesu död och hans rop av övergivenhet. Vad är du, Gud? Vi bläddrar ner till vers 23 i den 22 salmen. Så läser vi så här. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som värdar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, och bäva för honom, alla Israels barn. För han föraktade inte den förtrycktes lidande och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, utan lyssnade när han ropade till honom. Och så sträcker Jesus ut sina händer. Och så säger han: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Så är det verkligen så att Gud skulle ställas mot människan? Att det var Gud som höll i spjutet och spikarna där på långfredagen? Vi går vidare och så går vi till den andra versionen. I begynnelsen så skapade Gud människan, Adam och Eva. Han satte dem i Edens lustgård. Skapade till sin avbild för att ta hand om skapelsen och leva i harmoni med Guds ansikte mot ansikte. Men så syndar de, och genom att de syndar så får de erfara döden. Vad gör Gud? Han kommer att leta upp dem. Hallå, vart är ni någonstans? Vad är det där ni har på er? Vad är det där för löv? men vi var nakna. Vem har talat om för er att ni var nakna? Så kommer hela den här skuld- och skamgrejen. Men hon gjorde det, han gjorde det, det gjorde det. Så Gud i sin kärlek förvisar dem ifrån trädgården. För att de inte ska kunna fortsätta äta av trädet och för evigt vara fast under dödens förbannelse. Men Gud, han går med dem. Han till och med gör kläder till dem. Och så Adam och Eva får barn. Ett av de barnen heter Kain. Kain, han i sin vrede så börjar han planera att mörda sin bror. Och Gud, han kommer och söker upp honom. Kain, vad gör du för något? Nej, ingenting. Men synden lurar vid dörren. Den kommer äta dig levande. Så gör det inte. Men Kain, han gör det. Men Gud kommer till han igen. Kain, vad är din bror? Jag vet inte. Det är väl inte mitt ansvar att hålla reda på min bror. Så det slutade med att Kain, han ger sig av långt österut. Och bosätter sig där. Rädd för att någon ska hämnas på honom. Men Gud, han sätter ett tecken på Kain. Ett tecken för skydd så att ingen som möter honom ska kunna hämnas honom. Så här fortsätter det. Och vi har Abraham som gick iväg till slavinnan. Vad gör Gud? Jo, genom... Han ger honom hans son i alla fall. Dessutom så välsignar han slavinnan och hennes son. Vi har Mose som stack iväg till öknen. Mördade en egyptier och flydde ut. Gud kommer till honom i en brinnande buske. Hallå Mose, nu är det dags. Nu ska vi befria mitt folk. Vi hade David som snärt in sig i lustens grepp över Batseba. Vad gör Gud? Jo, genom Batseba får han en son genom vilken Messias kommer. Går vi vidare till profeterna så är det inte till Hosea. Det är inte bra ställt med folket. De är onda, de är elaka, de utnyttjar varandra. Och Hosea, han är så arg, herre, du måste förgöra dem. Men Gud han säger, men alltså, jag älskar mina barn. Och så här ska jag göra, säger han. Jag ska sända profeter till dem innan de omvänder sig med ett så vackert budskap. Så att de kommer att vända om. Det är inte en helt enkel bok, men vi går vidare till Nya Testamentet. Vi går ner till Jeriko och så möter vi en man som beskrivs som kort till växten, som rik och som chef över tullindrivarna. Han inte nog att han går romarnas ärenden, han stoppar dessutom pengar på egen ficka, så han är ingen populär man. Han ses som en syndare av första grad. Och det är inte många som... Han är antagligen väldigt ensam och inte många som vill gästa hans hem. Men vad gör Jesus? Och han går in under det träd där han har klättrat upp. Och säger, Zacchaeus, kom ner. Jag vill gästa ditt hem. Och Zacchaeus i sin tacksamhet ger tillbaka allt som han har tagit av orättfärdigt och ge tillbaka det med ränta och dessutom fortsätta ge till de fattiga. Om vi går längre norrut så kommer vi till en brunn och möter en kvinna där som har skilt sig, inte en gång eller två gånger eller tre gånger utan fem gånger, och den man hon lever med nu är inte heller hennes egen. Vad gör Jesus? Han kommer till henne. Så sätter han sig ner hos henne och säger, jag vet vad du behöver. Du är törstig och jag kan ge dig det. Jag kan ge dig levande vatten och jag kommer skapa en källa inom dig så att du aldrig mer blir törstig. Och den här kvinnan blev en av de första evangelisterna och många kom till tro på Jesus tack vare henne. Vi har en man som är är förlamad. Vi vet inte till vilken grad, men på den här tiden så visste man att det var för att Gud hade straffat honom. Man såg att allting som hände, det var att Gud låg bakom allting som hände. Och så var man handikappad, så var man straffad av Gud. Alla såg så. Men vad gör Jesus? Ja, men först så öppnas taket ovanför honom. Och mannens vänner sänker ner honom framför Jesus. För de har hört ett rykte om ett mycket vackrare evangelium. Och Jesus, han säger först, ja, men dina synder är förlåtna. Men för att visa att det inte är vem som helst som säger detta, så säger han också: ta din bädd och gå. Vilket mannen gör och blir helad. Det står ingenting om att det är hans synder som har gjort honom lam. I Johannes 9 läser vi hur lärjungarna möter en blind man. Och de frågar Jesus: vem har syndat så han har blivit blind? Var det han själv eller hans föräldrar? Men ingen, säger Jesus. Ibland bara händer saker och ting, och vad vi behöver, det är en barmhärtig överläkare. Vi har en kvinna som dras in på tempelplatsen framför Jesus, tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Man kan ju bara fråga sig här, vad är mannen? Vad är mannen någonstans? Det var på bar gärning. Vad vi har, det är helt klart någonting som är iscensatt för att sätta dit Jesus. Men vad gör Jesus? Är han så helig och rättfärdig och laglydig att han tar upp en sten? Han böjer sig ner på marken, så ritar han i marken tills alla har gått därifrån en efter en. Och så reser han sig upp och så säger han till kvinnan: får det ingen som anklagade dig? Nej, herre, de gick. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och här kan man ju höra det som Jesus säger. Man kan höra det på två olika sätt. Antingen som en sträng befallning: gå nu och våga inte synda igen. Eller som att Jesus säger: jag ska tvätta dig ren. Det som har hänt, vi suddar ut det. Vad vill du göra med ditt liv nu? Och vad tror ni hon vill göra med sitt liv efter det mötet med Jesus? Ja, men jag vill följa dig, det tror jag hon säger. Vi har, om vi åker över till andra sidan Genesarets sjö, så har vi en man där som är helt besatt av ond ande. Det är helt vilt. Det står att de har försökt binda honom med kedjor, men han bara sliter loss kedjorna. Han håller till bland gravarna och uppe i bergen. Han bara skriker och sargar sig själv. Vad gör Jesus? Han sätter sig i en båt. Han korsar sjön. Och när han sätter sin fot på marken på andra sidan sjön, så darrar alla demoner. För Jesus, Gud i mänsklig gestalt, befriar honom. Han återställer hans värdighet och hans sinnen fullt ut. Och när den här mannen inser vad det är som vad Jesus har gjort med honom, så blir hans naturliga respons: men jag vill följa med dig, Jesus. Men Jesus säger: nej, men gå och berätta om detta vackra evangelium. Det var många i höstas som såg programmet Uppdrag granskning och det avsnitt som hette Vem kan rädda Sanne? En 29-årig kvinna, så fördärvad av missbruk och så plågad av anorexi och ångest. Och det har gått så långt att hon riskerade att dö. Alltså, vården klarade inte av att hjälpa henne, utan hon blev bara runtslussad mellan olika enheter. Men en av alla de som såg det här programmet, men i slutet av programmet så fick hon frågan: är det ditt eget val att du har hamnat i den här situationen? Och det kan man ju fundera kring. Men alltså, hon Hon var så fast i syndens grepp. Men en av alla de som såg och berördes av det här programmet hette Sebastian. Han hade också fått erfara den frihet som finns i det här vackra evangeliet. Och han sträckte ut sin hand mot henne, tog kontakt med henne och så presenterade han detta evangelium för henne. Och ett halvår senare fick vi möta en helt annan Sanne. Alltså Gud är inte för helig eller rättfärdig för att kunna möta den mest nedbrutna människan. Utan detta är vad Gud har gjort för varje människa på denna jord. Att Jesus har tagit syndens förbannelse, all denna smärta från denna värld på sig själv och svalt det i kärlek. Och här har vi korsets centrum. Men till slut så kommer vi ju hit ändå, att mänskligheten vände Gud ryggen och korsfäste honom. Vad gör Gud? Han sträcker ut sina händer på korset och säger: Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han förlåter dem. Och det fantastiska i detta är ju nu att nu är vi inbjudna att delta i hans gudomlighet på så sätt som han deltog i våran mänsklighet. Trots detta så finns det de som springer bort från Gud. Men Gud han springer efter. Och de som springer ännu längre, men Gud han springer också långt. Och du kan springa ända ner i graven. Men vad läser vi? Det står att han nedsteg till dödsriket och predikade evangelium för det döda. Det här är svårt att greppa. Om jag så bäddar för mig i dödsriket så finns du där. Så vi står det så här att sen uppstår Jesus och så vad säger han då? Han säger: Se, jag var död och jag lever igen. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och jag vet inte, men vad tror ni Jesus gör med de här nycklarna? Det står så här. Sen alla de som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Vissa till liv och andra till dom, står det. Men är det inte så nu att det finns ingenstans där Gud, där Jesus inte finns? Så det finns de som alltid står emot Guds kärlek. Men tror vi att Gud ger upp det på dem? Finns det någon gräns för Guds nåd? Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd, läser vi gång på gång. Hans nåd varar för evig tid. Så vi predikar detta evangelium. Att Gud älskar dig så mycket. Han älskar dig så mycket att han till och med låter dig springa iväg från honom. Men vad han inte låter dig göra det är att springa iväg. Alltså, Gud älskar dig och Gud vill möta med dig. Och sitter du här idag och känner att du är bortvänd ifrån Gud. Du känner att allting som att hoppet är ute. Att du har mött så mycket som inte gör att du är värdig att komma inför Gud. Så lyssna nu. Gud är inte bortvänd från dig. Gud han söker efter dig med ljus och lykta. Och när han finner dig, om det är så är för första eller hundrade gången, så tar han upp dig i sin famn och så viskar han till dig: Kolla här på korset. Det här gjorde jag för dig. Allt det här som plågar dig, det gjorde jag för dig. Och så inbjuder han dig. Alltså säger han: Men du är fri. Och så inbjuder han dig till att vandra tillsammans med honom. Se, jag är uppstånden och lever igen. Välkommen till mig. Jesus Kristus, jag tackar dig för nådens evangelium, Herre. Tack för att du är uppstånden och mitt ibland oss, Herre. Tack för att du vill möta oss med din kärlek, med din kraft och din nåd, Herre. Tack för att du inte vänder bort ansiktet ifrån oss, Herre. Utan vad vi än har gått igenom så är du där och vill söka upp oss, Herre. Fader, det är mycket som vi inte kan förstå. Men Fader, hjälp oss att landa i din nåd, Herre. Hjälp oss att landa i vad du har gjort för oss. Denna kärleksgärning, Herre. Fader, jag älskar dig och tackar dig för var och en som är här inne just nu. Kom, heliga ande, och sudda ut det här som plågar oss, Herre. Hjälp oss att ta emot det som du vill ge oss, Herre. Tack, himmelske Fader. Tack för att du skapat oss till din avbild, Herre. Tack för nåden, Herre, att få tillhöra dig, Herre. Tack för att du vänder ditt ansikte till oss och du ger oss din frid. Amen.